Välkommen till Whiskey Weekly. Det här är en hejdundrande släppvecka. Ett av de bästa nya destillerierna de senaste 20 åren i Skottland kommer med i sin sommarutgåva. Och ja, den är det hög köpvarning på. Och en hel annan massa spännande. Och vi ska prova 4 stycken whiskies av Secret of Speyside. Mindre kända destillerier från Speyside. Men fruktansvärt hög ålder. Jag tror yngsta är 24 år och den äldsta här är 31 år. Vi ska prova så. Mitt namn är Daniel Speyer. Med mig som vanligt min kollega Jan Andersson.
God afton, Mr. Speyer.
God afton. Hur står det till?
Ja, men du, det är väl rätt bra här. Man mår ju rätt bra som svensk när våren och sommaren och värmen börjar komma så här. Sen kanske inte det har resulterat i den mest produktiva helgen, men det får man väl ta. Njuta av nya altaner lite också.
Nej, det är 3-4 veckor sedan. Då var det pulkaväder ute och idag satt jag främta i skuggan och tyckte det var lite för varmt.
Ja, precis. Man hittar alltid något att klaga på. Ja. Nej, det har varit skönt som fasen. Det här behövdes, känner jag nu.
Ja. Verkligen som livet återvänt nu den här helgen. Jag har grillat 3 gånger här under Kristi himmelsfärd.
Ja, det har blivit en gång faktiskt, men desto bättre när vi väl gjorde
så. Ja, det är så skönt. Det är riktigt underbart.
Jaha, men med lite whisky så borde det bli ännu bättre, va?
Du, jag hoppas det. Vi har en skaplig lina framför oss och det här ska verkligen se fram emot att prova senare för. Min favorit Glenkeith, den doftar ju himmelskt alltså.
Det är ju en bourbonlagring, menar du att det är en favorit alltså?
Ja, men du vet, Glenkeith i den här serien där, den brukar vara så jädra bra så det skäms nästan för att dricka det.
Så är det. Men vi har lite roliga släpp, så att vi ska väl börja med det. Det är ganska mycket släpp. Jag tror vi kan väl börja med att säga att det kommer en svallvåg igen från Clydesdale, och i det här fallet då, så är det Berry Bros and Rudd som kommer med diverse flesta och singelkask-utgåvor där från diverse destillerier. Bland annat en High Coast då, som borde vara närmare 12, 11-12 år gammal. Men vi tänkte väl i sig inte gå in på djupet på någon av de här. Det är för de som har ett speciellt destilleri som de gillar, så kommer ut här så kan det vara värt de här extra hundringarna och så vidare. Men inget du och jag i sig lyfter upp som det här är ju fantastiskt bra och måste köpas.
Nej, men det som är lite intressant med High Coasten då är att den är som sagt... Ja, den är bara märkt 2012, single cask, en 70 på 59,8 för 1669, så att när man tittar på High Coast egna lite äldre utgåvor och tänker att det är också en 70 single cask, ja, men då är det ju inte ett så fruktansvärt pris liksom.
Nej, alltså så är det ju. Om man jämför med 10, den var väl dyrare än så. Eller den låg ungefär där omkring, var 1600-1700 kronor.
Men det var ju en riktig specialrelease, men om man kollar på
så är det ju. Så är det. Ja.
9-10 år är ju, ja. Nej, jag tycker att den är okej prissatt. Det är nog liksom, det är IB så att...
Allt beror på vad man jämför med. Jämför med andra High Coast, absolut, då är det okej. Jämför man med något liknande från Skottland, ja, då är det liksom lite svårare för att motivera. Men, ja. Det är ju så det med svenska premien.
Så är det. Men Barrel Bros, som sagt, väldigt många kommer in på Clydesdales hemsida och läs mer om alla flaskorna ifall ni är intresserade. Men var lite flora en fauna som kommer. 2 stycken till där.
Precis. Ja, Dalian. Dalane. Dalian eller något i den stilen. Dalian. Ja. Enligt vår tourguide när vi var där, tänkte jag säga. Något i den stilen var det. Men yes. den har jag till och med hemma och har kört i min lilla klubb här ganska nyligen. Drack den ju även när vi var borta i Skottland i höstas, för där kom ju serien betydligt tidigare. Så de fanns ju, de här såldes på mer eller mindre alla destillerier vi var på. Så att ett par tre stycken hann vi prova. Så den här då, Dalian, 16 år, 680 kronor. Det är klockren köprekommendation på dem. Jag ska säga att den är, jag kommer inte ihåg om den är helt sherry, men det är klart en majoritet sherry-influens i, men väldigt, väldigt balanserad, lättdrucken, trevliga smaker liksom. Den är bara på 43%, men den här klarar sig ganska bra på den låga alkoholvolymen. Den är riktigt smakrik ändå, den kändes vare sig vattnig eller urkörd liksom, utan den funkar på 43.
Gick det känna något av den här smoky finish som de skriver om, eller...
Ja, jag tror det där är något man får gräva efter. Det är ingen självklarhet att det finns rakhyvlar. Det skulle jag nog ha minst, känner jag. Men säkert så att om man gräver lite i lagren på den så kan man känna någon liten rak och liten unkig ton i det. För den, men det är sådana där jag tror raken framstår mer som en umami eller något som lyfter upp de andra smakerna. För som sagt, den är oerhört smakrik den här, tycker jag, på 43%.
Ja, men okej. Så en köprek på 680 spänn kommer på tillfälligt sortiment den 17:e, och då är vi och seglar borta på fredag.
Just det, så blir det.
Och sen kommer även en Inchgoer 14-årig i Flora och Fauna-serien. Även den 43% då. Lite bättre pris, eller bättre pris, lite billigare, 575. Den här har ju dock jag inte provat. Han du provar den borta i Skottland?
Nej, jag tror inte den här berördes. Så jag kan ju nog inte säga någonting om den, förutom mina Inchgoer. Det är ju inte jätteofta vi ser släpp därifrån överhuvudtaget. Och framförallt inte på Systembolaget. Så att få testa en 14-årig sån för 575 kronor, det är ju värt det, bara det i teorin så att säga. Oavsett vad den smakar, hur den är, så skulle det vara värt att köpa den för att testa den. De jag har druckit från den här serien är ju ingen som är dålig, det kan ju sägas. Alltså det här är ju, det är bra whisky för pengarna, hela den här serien.
Ja, men så är det väl. Det är fortfarande kvalitetswhisky, nog för att den är på 43%, men ändå, det brukar vara bra kvalitet i serien, så att, absolut. Ja.
Men det är 43, det är inte 40 i alla fall. Det är en jäkligt viktig distinktion där. Det är det som är, det gör oerhört stor skillnad att gå från 40 till 43. Helst hade man ju velat ha 46, det har vi pratat om förut. Men 43, det finns faktiskt bra whisky som klarar sig på 43. Ja. Inchgovern kan inte svara på, men Dalianen, den klarar sig faktiskt rätt bra på 43.
Ja, nej, men definitivt. Sen kommer det riktig ultrapremium bourbon ifrån Four Roses, och prismässigt på den här, innan vi går in på den här, så är det 2399 kronor. Då är det en 70 på 54%, och det här är en blandning av fyra olika mash bills och recept de gör på Four Roses, och det är mellan 12 till 25 år gammal bourbon i den här. Så yngsta delen är 12 år och äldsta är 25. Så det är ju verkligen liksom ultra premium bourbon, och alla är så kallade straight bourbons. Den här ska vi få prova. Tror att jag har ett paket på posten som har kommit här mellan på klämdagen, men har inte hunnit fram med tid, så att räkna med att den här kommer att provas lite senare. Släpps gör den på tillfälligt sortiment, och det är bara 180, och de här ska vara handgraverade flaskorna som kommer till bolaget, och globala serien var på 4950 flaskor. Men det är som sagt på fredag, då finns chansen att köpa dem på bolaget, garanterat på online butiken kommer väl de flesta flaskorna, men för bourbonfantaster är det ju en raritet att lägga vantarna på, kan man säga.
Ja, en annan har ju inte kommit dit. Man har ju såklart tyckt jättebra bourbon, men det är tur att vi ska få smaka den, för då kanske det finns en liten chans att man tycker det kan vara värt det. För att spontant så är inte min reaktion, jag köper en Four Roses för 2,4. Men ja.
Nej, men det ska bli spännande. Vi kanske får göra en liten bourbon-specialare. Vad har den här svensk designade, om man får säga, bourbonen också, Juvenis, som vi inte underprovat, som kom för ett tag sedan, som ett gotländskt bolag har beställt receptet på.
Kanske ska köra en bourbon rom special här någon sen fredagkväll, som vi gjort en gång tidigare. Får vi se hur det går.
Ja, precis. Ja, men bourbon är trevligt. Även om jag föredrar single malt, så bourbon har sin plats. Det har det.
Så är det. Jaha, nu kommer en från en av mina favoriter. Så jag tänkte säga Lindors Abbey. De har vi ju pratat om, så vi behöver inte prata jättemycket om dessa dit. Men nu släpper du Cask of Lindors Sherry 2 då. Och det är ju bra grejer, tycker jag. För att vara så rar och ung ålder så klarar de sig fantastiskt bra. Och jag tycker inte ny decilit premium är så hög på dem heller. Så det här är ändå 795 kronor, en 70, nästan 50% alkoholvolym. Så att köp. Köp och prova. Har ni inte provat Lindros Abbey, så köp.
Det är beställningssortiment på onsdag den 15 som gäller i alla fall här i Sverige. Jag läste lite grann om den. Den här har lite mer fattoner, alltså mer trätoner i sig än de övriga har haft. Så att gillar man inte det, så kanske ta en annan från Lindros Abbey. Om man gillar man det, kan det vara en riktigt bra flaska. Som sagt, de vi provade, ja, det var ju ung whisky också, men otroligt bra för sin ålder. Så att, absolut.
Menar att det finns folk där ute som inte gillar fallkaraktärer, Daniel? Det var värst. Det var mer än vad jag visste.
Ja, det finns ju sådana.
Jaha, ja, ja, du ser.
Men sen kommer Anok med sin P-Tart och nu är det batch 3 som kommer. 70 på 46% och priset är rätt överkomligt på 6,99 ändå, tillfälligt på onsdag. Det här är inte min favorit Anok, för jag tycker de ska vara orökiga, men absolut, de har varit trevliga bekantskaper batch 1 och 2. Så...
Nej, jag håller med, jag är nog precis likadan där. Jag tycker Anok går från klarhet till klarhet och vinner priser efter priser dessutom, men jag håller med om att de oröka är för mig bättre. Det här är inte deras signatur i sig, men en rolig grej liksom. Så för den pengen så är det en helt okej whisky, kan jag tycka. Det är ja, lite specialare ändå.
Ja. Men det kommer fler gamla svenskar från oberoende buteljerare. Det kommer en 12-årig Mackmyra från Selected Swedes. Och det här är alltså en single cask historia. Och det är ju då på Calvados-fat.
Mm.
Och det kan ju vara riktigt trevligt om de får tag på ett fint fat här. Alltså,
Jag måste säga att det här suger det faktiskt till lite i köpnerven på. För att om det är något som är gott i Mackmyra, det är ju när de får fram en äppelblom eller äppelton i sin whisky. Vilket de lyckas även i andra fater. Men det här är, jag menar, Calvados är just en äppelsprit liksom. Så att den här borde ha ganska rik karaktär av mogna äpplen, skulle jag gissa på den här. Och det är tillsammans med 12 år, ja, det borde... inte kunna vara dåligt, tror jag. Och sen, visst en halv liter då, men 779, helt resonligt pris, tycker jag på det. Helt resonligt. Mer än resonligt kanske, tror man. Ganska billigt.
Ja, faktiskt. Jag håller med. Och det är onsdag den 15 på den här också på beställningssortimentet. Och den här lockar också, sagt, Selected Cask, Selected Swedes. Det brukar vara bra saker, så håller de sin fana så högt som de brukar, så ja, den där är jag också riktigt sugen på.
Ja, nej, jag har lite provningar framgent här, så att det där är faktiskt en jag funderar på att ta med den.
Ja, det förstår jag. Men det kommer mer ungt också. Den här gången ifrån Japan, och det här är äkta japansk single malt. Nytt lite destilleri, de kallar sig Craft Distillery. Därav är prislappen inte billig. Men det är Nagahama som kommer med sin second batch. Och ni som känner till dem och vi pratade om det förut vet att de här släppte whisky under namnet Amahagan medan de väntade på att sin whisky skulle bli färdig. Och då köpte de in världswhisky och sålde väldigt hög kvalitet, men det är också ganska höga priser, men får visa lite grann ungefär vart de själva vill uppnå med sin egen whisky. Men nu är det färdigt, andra batchen är här, 2149 för en halv liter på 50%, kommer faktiskt på måndag den 13 på beställningssortiment, men förutom prislappen är jag väldigt väldigt sugen på att prova den, men jag kommer själv inte att köpa en flaska.
Nej, en halv liter, 50%, 2,2 nästan, nej. Där har de inte fångat in mitt intresse tillräckligt, så kan jag säga.
Nej, inte mig heller, men jag gillar destilleriet i sig. De är litet, de vill vara väldigt transparenta med vad de gör. De skriver liksom när det är destillerat, buteljerat i detalj, anger fattyper. Den här är det sherry kovalfat, och det antar jag att det är koval bourbon. Sen är det quarter Islay cask och quarter bourbon cask av icke angiven karaktär då, eller bourbon märke. Men så jag gillar destilleriet, jag gillar det de håller på med, men priset är ju Japan Premium Deluxe alltså.
Ja, det är synd. Det är verkligen synd. Folk får sluta köpa japansk whisky så priserna går ner. Det är väl det.
Ja, men precis. Sen har vi två amrutar som vi inte har provat. Men här börjar ju priset sticka. Och jag förstår det, för att en märkt 2014 och en 2015. Så att de har ju några år på nacken. Riktigt hög Angel Share. Men när priset är 2987 för en flaska, då är det svettigt. Oavsett hur bra det är, så är det svettigt.
Ja, alltså det här är whisky och jag gillar just när de har portpipe. Jag är väl tveksam kanske till den här som är peated. Jag tycker inte peated amrut brukar inte vara någon favor för min del. Men just portpipe-utgåvorna de har släppt liksom har ju varit väldigt goda, tycker jag. Så att min gissning är att de här är väldigt bra. Ligger på 60%, så man får ju ganska mycket mer. Då. Jag kommer ju vattna ner dem här garanterat till runt 45-46. Så det blir ju mer än en 70s att dricka om en annan köper den sen. Men... ja, det är ju lite hårigt. Alltså 3000 spänn. Det är ju mer än vad jag som person vill ju ge för dem. Men vi får se. De går nog åt de här. Amrut har ju en trogen skara supporters runt om i landet. Så.
Absolut, så är det ju. De kom också på beställning måndag den 13. En annan svensk oberoende buteljerare, Cask Viking, släpper två stycken Glen Rothies. En PX Sherry Octave från 2012 och en Amontillado Sherry Octave också från 2012. 1397 och 1399 kostar de, beställningssortimenten 15. Vi har ju provat lite Cask Viking men inte haft med det i podden.
Nej, så är det.
Det jag gillade med det var det att han ville bara input liksom, med de här färdiga buteljerna, ska ta in dem och ska släppa dem, och ville bara veta liksom ungefär vad vi tyckte. Och en buteljerare som liksom vill odla sitt varumärke och visa att det här är mycket kvalitet. Så att ingen köprekommendation på rak arm för de oprovade, men absolut. Fatstyrka 1397.
Ja, ja. Single cask. Glen Rothes ska sägas med, de brukar inte, det är inte det billigaste decilerna även i independent-världen. Och jag har provat en del flaskor och provat dem, de var med på Linköpingsmässan här nu, så jag provade lite där också. Och det, nej men de bör bli duktiga grabbar tycker jag. De kan välja ut bra whisky, så att gillar man Glen Rothes så är det nog värt de här pengarna.
Ja, ja men det tror jag kan vara. Men något som jag kommer försöka köpa, det är Daft Mill Summer Release 2011. Den kommer nu buteljerad på 46% och den är alltså 12 år gammal, bourbon barrel bara, och du vet Daft Mill, deras första 10-åring, det var ju liksom nästan rammer av stolen bra för att vara en 10-årig whisky. Och jag tycker allt de har släppt är riktigt, riktigt bra, speciellt nu när det är 10 plus år, så är det så löjligt bra för att vara sånt superlite. Det här är alltså ett gårdsdestilleri där de destillerar mitt i sommaren när det växer och mitt i vintern när de inte har något att göra på gården. Och sen gör de allt de kan själv. De liksom odlar kornet och allting och ja, fyller de faten de hinner liksom.
Ja, jag tror inte jag har provat faktiskt. Så att det kanske är dags.
Ja, nej, jag tycker det är, som jag sa, ett av de absolut bästa nya destillerierna i Skottland de senaste 20 åren. Jag tycker de är outstanding. Så 16,58 för 70-46%. Jag kommer försöka köpa en flaska trots att jag inte provar den, för att förra årets utgåva var ju ruggigt bra. Även om jag provade på mässgolv så var det... Nej, jädra vad gott det var.
Ja, jag ska fundera på det när du säger så.
Ja, så där på onsdag klockan 10 ska jag försöka hitta en lucka att lägga en beställning. För jag tror inte det kommer fruktansvärt mycket flaskor i Sverige. Men det var allt.
Jaha, är det? Vad bra.
Ja, nu är det dags. För Secret of Speyside. Och de här kom ju för en liten stund sedan, under några veckor sedan. Är slutsålda på bolaget, man får leta på nätet om man vill köpa flaskorna. Så att prisbilden, hur den ser ut på nätet, det törs jag inte riktigt säga hur den ligger. Men vi kommer i alla fall prova 4 stycken av dem. Och det här är ju en magnifik serie och den har ju bara blivit bättre och bättre för varje release. Mer och mer påkostad också i produktdesign. Det tycker jag inte riktigt om, för det driver upp priserna ännu mer. Och ja, gott brukar det vara i alla fall, så kan vi säga. Och det är alltså Chivas Brothers och deras destillerier då som de ger ut. Och ja, vi pratar bara om whisken vi provar tycker jag. Vi behöver inte göra det så himla mer komplicerat än så, va? Men först ut har vi en 31-årig Glen Keith. När den här kom på bolaget, då kostade den 9850 kronor. Och för att vara ett destilleri som inte kommer andra OBC från i princip, så kostar det ju pengar. Och det här är den äldsta officiella Glen Keith-buteljeringen någonsin.
Ja, och det är ju trevligt att få sitta med sån i glaset. Och ja, det är ju en ren bourbon-lina vi har, så spontant borde jag vara ganska lycklig när vi går därifrån, tänker jag.
Ja, men verkligen. Vad ska man säga? Visst, procenten på nära har ju sjunkit lite med åren, men den håller sig faktiskt på väldigt respektabla 48,9%, så det är inget som går kort där heller. Men jag tror att den ska ha någon droppe vatten, men jag kommer prova den helt ovattnad först. Och jag menar, det här är ju gammal fin bourbon-lagring. Riktigt, riktigt härligt.
Ja, det luktar ju bourbon rätt av. Och jag tycker även fast den är så pass gammal som den är, så jag tycker ofta bourbon då kommer ju fram med mycket godistoner och sådana grejer när de blir lite äldre. Men här är det nästan lite mer stiltypisk, traditionella bourbon-toner. Det är vanilj, det är äpplen, det är stenfrukt, det finns lite citrus i den. Men det är, ja, det är de tonerna fast med ålder. Det har ju såklart fattoner i det här, men det är inte så pass att det börjar...
Det är ju riktigt fina fattoner med så här mjuka ektoner, lite rostad stuk på den, och förutom de riktigt klassiska bourbon-tonerna så är den även lite, alltså det finns ju lite godissötma, det finns liten bärighet där också, så den är bredare än bara liksom en bara en bourbon-lagring. Den har åldrats med värdighet även om den inte sticker ut med jättemycket godis och tuttifrutti och annat.
Nej, och jag menar Glenkeith, det är ju en väldigt mild balanserad whisky. Den brukar ju sedan sticka iväg så att säga. Så att det är sällan en smakbomb på så vis, utan det är finare, mer balanserade smaker, men på väldigt bra nivå ska jag säga. Så det är inget som liksom hugger till i munnypan direkt.
Men den här är god. Den är lite kaxigare på munnen. Den har lite mer fatton, fatstyrka än vad näsan anger. Men härlig, len munkänsla, lätt oljig. Och kryddigare, alltså den har en riktigt härlig bäska som inte är typisk fatbäska, som gifter sig riktigt, riktigt härligt ihop med egentligen klassiska bourbon-toner.
Du får en ganska tydlig vitpepprig ton tycker jag när du har kvar den i munnen och sköljer runt, då kommer det fram vitpeppar igen. Som är så pass påtagande, det blir nästan lite stickigt i munnen. Inte på något otäckt sätt, men tydlig blir den. Ja, alltså det här är jättegott. Jag ska inte... Jag är nu inte wowifierad, är jag inte, när jag dricker den här nu, men god är den.
Ja, den har riktigt lång finish också. Men absolut, den är lite tung på pepprigheten i faten. Jag håller med, nu tuggar jag på den lite mer, vattnade den lite grann. Ska ta lite till för att se om man kan komma ner åt 46 här kanske. Men det är en riktigt trevlig whisky. Jag tycker att liksom bäskan och fattonerna, de är inte stickiga i sig. Och det gör det här till en jädrigt härlig whisky och gör... Sötman lite murrigare också än att bara dra liksom stenfrukt och vanilj, så kommer det lite annat mer, inte mustigt men lite mörkare söta toner som inte är bara stenfruktiga.
Allt som allt så är det här en jättebra whisky, men den motsvarar inte riktigt mina förväntningar på den. Det gör den inte. Jag tycker den här borde vara bättre.
Den blir fruktigare med vatten. Så jag rekommenderar att vattna ner den lite grann.
Ja, jag tog ett par droppar vatten in.
Jag har då tagit in 3-4 ml nu faktiskt, men...
Det kom dessutom lite mer fatbäska när du vattnade den, så det är nästan så det blev jämnt ut med fruktigheten, tycker jag.
Ja, men det blev mer av allt, det blev det. Men jag håller med, den förra Glenkeithen var ännu bättre. Så den här nog inte upp till samma höjd, det gör den inte. Men det är en tydlig 85-plussare för mig, och jag parkerar den här på 87 poängen då.
Då är, för en gång skulle jag något generös än dig, för jag sätter 88 på den. Men egentligen lite liknande motivation. 85, ingen snack om. Men den når inte upp till 90. Den är bra, men den är inte tillräckligt bra. Den är inte häpnadsväckande. Den är inte wowifierande. Den är bra, men den stannar vid bra.
Men fint ändå. Kul absolut. Med så gammal Glenkeith. Näst ut i linan, då ger vi oss på Milton Duff. Och den här är ju många i Sverige som är bekant med det här destilleriet, där vi har ju 15-åringen på väldigt många bolag runt omkring i Sverige. Tror fortfarande till ett ganska trevligt pris. Det är ju den här tripletten med Milton Duff, Glenburgie och vilken är den tredje?
Glen Torsels, eller vad är det? Något sånt. Ja. Nej, de här var ju 399 när de kom, så där ligger de inte kvar på, tror jag inte. Men de är nog under 500 netto jämnt fortfarande.
Det borde de vara. Och bara därför vill jag gå in och kolla och söka Milton Duff. Den finns inte kvar på listningen. Vad är det frågan om?
Den är borta.
Den har slutat med. Glenburgie finns både 15- och 18-åringen. Och 15-åringen kostar 4,59 där. Men det var trevliga bekantskaper. Milton Duff, vi ser nu då, 24 år. Och vad har vi att säga om den? Det är Hogshead och First Fill American Oak. På 52,1%, 4515 kronor, så är det ändå mer resonabelt pris där folk som skulle kunna köpa en klubbprovning lätt skulle kunna tänka sig en sån här flaska för vad det är.
Och alltså spontant hade det varit en blindprovning, då hade jag nog gissat på att det här var mestadels bourbon med en liten touch of sherry också, för här kommer du till en klart mer komplicerad frukthistoria. Du känner bourbontonerna, jag tycker det finns lite vanilj, det finns färsk stenfrukt, men det kommer in lite kandierad, nästan lite liksom, frukt med bränt socker, lite sådana toner i den. Det är klart djupare fruktighet i den. Ja. Mycket mognare fruktighet i den.
Ja, jag tycker det är apelsinsäst och liksom så här riktigt nästan övermogen apelsin i den också.
Lite choklad i doften då.
Ja, den doftar till och med tjock den här. Och den har rätt skapliga ben, jag vet inte om det syns så mycket här nu i bild, men... Den är rätt oljig i anblicken. Och jag skulle tro att den här behöver vatten. 52%. Visst, det kan gå på en 24-åring, men vi får se. Riktigt härlig näs i alla fall.
Ja, men det är en annan tyngd. Det är en annan sötma. En annan mogen sötma i den här. Jag hade absolut, även på smaken, gissat att det var något annat än bara bourbon.
Ja, det blir väl någonting. Är det bara bourbon så är det en väldigt häftig utveckling. Men jag tror också att det kan vara någon andel annat än bara bourbonfat. Även den här hade lite tydlig pepprighet, men inte så här klockan vitpeppar, lite mer svartpepparantydan i den.
Nej, men den här har också, även fast den är ju 6 år yngre, men jag skulle säga att den här nästan är mer utvecklad fatkaraktär i den. För att den är betydligt mustigare, betydligt mjukare skulle jag säga, själva fatkaraktären i den. Den finns där, den är ganska träig, men den är mjukligen balanserad. Den andra var lite mer stickig i träigheten, lite mer bitter, lite mer bäsk. Liksom. Den här passar in i sötma ganska bra.
Ja, men det gör det. Jag ska också säga att det här är också den äldsta officiella buteljeringen av Milton Duff. Det kan vara så att hela linan är den äldsta någonsin från de här destillerierna officiellt. Ska det inte förvåna mig, men...
Ja, Capricornica har nog sett någon äldre av, tror
jag. Ja, det är sant. De är 27-åriga här. Mm. Men nu när jag har druckit den och vattnat den och doftar igen, då kommer det upp kolatoner. Cola till Coca-Cola i det landet toner.
Ja, jag tycker det är lite sådana toner finns i smaken. Det här är en ganska komplex whisky, skulle jag vilja säga. För nu har jag också vattnat ner den och den ändrar karaktär. Det finns väldigt många olika tunnlar att krypa in i här. Men den håller ändå hygglig balans. Den är lite spretig, det är den. Men inte så att det stör på något sätt.
Nej, det är just att den har åldern som väver ihop den på något sätt. Och med vatten kommer det också fram mer bärighet även i den här på ett väldigt trevligt sätt.
Väldigt bra finish i den här. Perfekt balans med ekbäskan och dröjer sig kvar både lite sötma och lite bäska och en ljuvlig i halsen.
Ja, men faktiskt, just att sötman sjunger med så länge med bäskan är riktigt, riktigt snyggt alltså. Alltså betygsmässigt på den här. Ja, den här är bättre. Med viss marginal ändå, tycker jag.
Ja, det är den väl. Det är inte så att den här skjuter upp mot 100-strecket, det gör den inte. Men den är bättre. Den här orkar upp i 90. Jag tror inte jättemycket över 90. 91 får den. Den är netto jämnt över 90. Den kommer den här.
Jag skrev 92 här på min hylla precis innan du sa 91. Så ja, vi är ganska överens om den här ändå. Men den här är trevlig på riktigt. Riktigt, riktigt bra whisky.
Då ligger vi lika totalt sett nu.
Ja, men det är lika mycket poäng. Det är lite Eurovision-inspirerade här efter all kalabalik i Malmö.
Ja, jag har lyckats med bedriften och se 0 sekunder och minuter av det hela.
Förutom jag också. Som
skvallras om på Nyhetsmorgon.
Ja, det är det jag har sett jag med, men
vi får se. Det ser ut som det var någon schweizisk fjans som man...
Ja, det läste jag med det också. Men nu ska vi in på Capricornic. 27-åriga bägge två. Den ena orökig, den andra rökig. Så att vi får se hur de står sig. Men vi börjar klart med den orökiga. Bara First Fill American Oak. 27 år som sagt, 49,2%. Och det är fatstyrka och det är icke-färgad, inga tillsatser. Precis som alla de andra i den här serien så är det liksom riktig, riktig single malt utan konstigheter. Priset var 9190 när den släpptes på Systembolaget.
För jag har för mig, förra gången det kom Secret Speyside så var det så här att det kom en rökig och en orökig. Men den rökiga var ett antal år yngre än den oröke. Sen kommer jag inte ihåg om det var 21, 24, 22 år. Det kommer jag inte ihåg. Och jag satte nog högre betyg på den röke. Vilket jag var väldigt förvånad efteråt. Det trodde jag inte. Det var väldigt bra röke whisky.
Det vi kan säga som kuriosa förresten om just Capricornic är ju att det finns ju inte längre. Det lade man ner 2002 och är helt nedmonterat. Så att det finns ingenting att starta upp om man skulle vilja. Då får man bygga om hela destilleriet. Tyvärr då.
Den här har en riktigt häftig doft, Daniel.
Ja, det ligger ett kryddstråk i den. Tillsammans med rätt mummig citrus som sticker ut utanför vanliga bourbon-toner eller American Oak-toner.
Ja, det finns en del smörigt i. Men du har någonting här som i det närmaste påminner lite grann om typ krut. Eller, det är inte riktigt svaveltoner, men lite så här krut... smällare doft i den som är lite speciell.
Ja, men du är nog inne på det som jag sa som kryddstråk, för jag var inte riktigt framme med vad det är för någonting, och det är lite svårt att sätta fingret på, men något udda i kryddhyllan, ja, lite grann åt kruthållet. Ni hör, vi har svårt att hitta den här exakta tonen.
Ja, men det är lite blyers, säger jag, som en blyerspenna.
Det finns hints av det där inne. Det gör det. Men alltså framförallt, det här är också en stenfrukts. Tonerna är där. Vaniljen är inte så framträdande som den var i Milton Duffen. Men den här har betydligt mer citrus i sig, skulle jag vilja säga. Jag tycker det är coolt, det här kryddstråket som är svårt att sätta fingret på. Och visst, ett uns av lite blyertspenna.
Ja, jag tycker det var alltså hyfsat framträdande vaniljton, men det här är en smörigare vaniljton, krämigare.
Den här är också komplex alltså. Den här är snygg och komplex. Det här är något man kan dofta på riktigt länge. Jag misstänker att med vatten kommer man kunna hitta väldigt många lager även den här då.
Jag sitter här och håller tummarna och verkligen hoppas att den här ska smaka lika bra som den doftar nu. För doften är magiskt bra på den. Ja, du kommer ju här i livesändning till det, så den borde vara rätt okej.
Och endast risken är, jag tycker om den, men även här växer fattonerna fram rätt mycket med lite bäska och pepprighet. Men det gör sig jädrigt snyggt med sötman och de fruktiga tonerna i den alltså.
Ja, det här är ju bra på riktigt.
Ja.
Den här är ju liksom krämig, kryddig, fyllig med diverse frukt. Det har både sötma och syra. Det har fortfarande den här, jag vet inte om det blir smakar, för jag aldrig slickat på en penna liksom. Men det är lite så här krutig, kryddig, lite unik ton på något sätt av den. Och det här vill man ju ha mer av.
Och faktiskt lite, alltså lätt.
Jäklar vad gott.
Inte salmiak, men typ så lakrisrots touch på finishen som ligger kvar länge. Den kommer efter ett tag och växer sig starkare.
Mm.
Men även här finishen är lång, du har fattonerna med dig. Sötman bär inte lika långt som i Milton Duffen, men den är riktigt god, för bäskan är ljuvlig i den. Den är så här lite lågmäld och bara ligger och är trevlig.
Mm. Det här som jag tror du menar när du säger lakris och så i finishen. Jag får nästan mer än... att det är nästan lite jordig ton i finishen. Det här mineral i jordig ton. På det säger jag med all respekt att det är en fantastisk ton.
Ja, men vilka härliga äppeldrag där i den också i smaken alltså.
Jäklar vad god.
Ja, den här är riktigt god.
Den här smakar minst lika bra som den doftar. Så då är jag ljuvligt nöjd över den uppfinningen.
Ja, och det finns en viss... Jag skulle inte säga att den är typisk jordig, men typ... mineralig, lite karkig, liksom en liten halv sån ton som kommer i munnen och finner sen. Ja, även alltså den här skulle man kunna prata om i en halvtimme, bara den här whisken, för att det hittar nya nyanser hela tiden. Inte så klockar den här nya smaker och dofter, men nyanser av allting, det utvecklas hela tiden.
Jag skulle vilja att mitt liv innebar att jag aldrig skulle behöva dricka sämre whisky än där egentligen. Det här ska man ha det som sämst när man sitter med en sån här.
Då ska ju inte livet vara svårt, eller?
Det var ruggigt bra. Jag är nog lite chockad. Den här hade jag nog inte förväntat mig skulle vara riktigt så här bra.
Nej, den här är extremt bra whisky.
Det här är magi i flytande form.
Det är det verkligen.
Mm. Ja, den kommer inte upp i att det är den bästa whisky jag har druckit, men det är fan inte hutlös långt ifrån. Alltså. Nej,
Den här tilltar liksom ett sånt toppskikt av whisky. Det kan inte bli så himla mycket bättre. Nej. Utan är det så här bra, då är det liksom en ynnest att få smaka på den alltså.
Alltså man känner ju, du har inte den här, om du dricker något typ 50-årig, att den ligger kvar i munnen en halvtimme. Så det har du ju inte. Men det är ändå en bra finish på den. Så att om det ska vara något då, som drar ner från 100, så är det väl just den här går inte sitta och tugga på i all evighet. Men den hyfsat lång, bra finish, provar 27 år. För mig, ja, nu är vi uppe i gudanivån på den här. Vi är uppe i 95 och jag tycker ett snäpp till de här 96 vågar jag sätta ut på den här. För det här skulle jag dricka vilken dag som helst, när som helst. Kommer aldrig tycka att den här är under 95, är helt säker på.
Ja, nej men verkligen. Jag har faktiskt skrivit exakt samma siffra. Det skulle kunna vara en 97, en 98, men det finns nyanser här uppe också. Så att jag landar även jag på en 96, men jädra, det här är...
Alltså, det är nog just finishen som inte gör att den lyfter ännu högre faktiskt. Ja. Den är lite timid jämfört med både doften och munkänslan och smaken. Liksom.
Ja, men hade man fått med sig lite mer av fruktsötman i finishen, hade det varit ren magi till 100% rakt igenom. Men det här är gott alltså. Nu blir det rök. 27-årig rök. Och det här är den äldsta officiella Cappadonic Peated som någonsin har släppts, men inte Ann Peter, alltså precis som du sa innan Ian, har de släppt äldre. Den här kostade 11 050 kronor när den kom. Den är lagrad bara på American Oak, står det. 54,4% och den här måste vara riktigt rökig när de la den på fatet, eller så har fatet bara vägrat ta hand om röken.
Ja, jag känner lite som att någon har liksom tagit en nyrökt köttslamsa och tryckt upp i näsan på mig.
Ja, men faktiskt. Visst är det riktigt så här charkuterirök? Alltså när man typ stoppar in huvudet i en köttrök när den har svalnat, men liksom dofterna som sitter i röken. Så doftar den här röken.
Men den är ändå ganska ljuvlig måste jag säga, för att den är framträdande, det är det som kommer först, men du får ändå fram ganska mycket frukt och sötma tillsammans med röken, ja. Så att det är definitivt, man hade ju aldrig gissat på en 13-åring när man kör ner näsan. 20 plus hade man ju tagit varje dag i veckan på blindprovning.
Ja, precis. Och det är inte liksom en Isla barbecue-rök, men det är mycket barbecue, det är sälta, men den är inte så smäll på näsan som en riktigt rökig Isla är. Men det är en riktigt rökig 27-åring, alltså det brukar inte hänga med så här mycket när det börjar komma till åren.
Jag känner lite att man kan nästan bara bli besviken på den här när man smakar på den nu, eller?
Jag ska faktiskt se en droppe vatten bara för att se om jag kan öppna upp lite mer frukt, för att absolut, det är tydlig fruktighet och sötma där under, men med 27 år tror man inte att det ska vara så här kraftigt mycket rök kvar. Ja, fatet orkade igenom lite mer med en droppe vatten, men annars är den fortfarande dominant med sin barbecue-rök. Men visst, vaniljen kommer in, den är lite fruktig där under, ingen snack om saken.
Det är också en ganska mix av fruktighet i den. Jag tycker man hittar allt från färsk till lagrat, nästan torkad ton på, ja, kanske mer, lite mer tropisk kanske än cherrytung så, men torkad gul frukt kanske.
Alltså det är ju 100% en torvig rökighet i smaken. Även här kommer barbecue-tonerna med, men jag håller med. Lite mer torkad frukt, nästan så här karamellgodis, så här hårda karameller med fruktsmak. Den här är ju riktigt god också. Alltså det finns en bredd av frukt tillsammans med röken som bara blandar sig riktigt ljuvligt. Och jag måste nog ta i lite vatten för att försöka plocka isär den lite mer. För det sitter ihop rätt mycket i komplexiteten faktiskt utan vatten för mig.
Jag har tagit ett par droppar vatten innan nu och tycker inte egentligen att det händer så mycket. Jag tror röken har nog lagt sig lite grann, det har den gjort. Men inte så är det. Det är inte så att någonting har bara stuckit iväg i den, utan det är fortfarande ungefär samma kompott. Lite mildare, lite mer sötma har nog kommit fram tror jag med vattnet, men ganska ja, liknande ändå.
Och vaniljen kommer fram som en liten tjockare, lite fet vaniljstråk nästan nu när jag har smakat och vattnat ner den lite grann.
Mm.
Den här ska ha vatten. Jädra, nu blir fruktigheten mer tropisk. Oj, vad den låste upp en helt annan nivå av fruktighet i smaken.
Ja, men det gjorde det. Och den här, det blev dessutom betydligt tjockare och gräddigare tyckte jag i munnen när man hade vatten i den. Det var som att det utsläppte något konsistensmässigt i den.
Ja, men verkligen. Den här är ju också riktigt bra. Alltså,
ja.
Det här trodde jag inte. Jag trodde den skulle vara för dominant i röken. För så här kraftigt rök inte alltid gör sig på den här åldern. Men ja, jädrar.
Det är inte så hutlös jägarns ofta jag söker mig till rökig whisky nu för tiden, men absolut. Skulle jag vilja beställa en rökig whisky så ligger den här, den ligger ju högt för att det här är en klar tydlig rökighet i, men som sagt den är så pass snäll att den ändå hyfsat enkelt släpper igenom de andra tonerna. Det är ju där jag kan sakna ganska mycket i Isla whisky då. Vissa klarar ju det där bra, men vissa, det blir för mycket att röken tar över snarare än att samspela med de andra komponenterna. Men så är inte fallet här, och dessutom har lite vatten när du får den riktigt härlig, gräddig, krämig konsistens på den. Den blir ljuvlig helt enkelt.
Den här lyfte minst 3 poäng för mig med vattningen alltså. Jag tycker den blev så otroligt mycket bättre just i smaken och även i finishen med en ganska rejäl dos vattning.
Ja, den här är riktigt bra. Den är inte lika bra som den orökiga. Den orökiga vinner idag, gör den. Men den här kommer 2, det gör den. Jag tror den här hamnar på 93 poäng för min del.
Jag har skrivit 94, så vi är ganska överens här ändå om vad den ska vara.
Fan, då vinner ju du med idag. Det är inget bra.
Jävlar också.
Mm.
Sånt som händer i det här yrket.
Ja, nej, det är ju såklart en helt fantastisk lina. Liksom. Det går från bra till bättre till bäst. Liksom. Det är ruggigt bra. Lite Glenkeifen hade jag gissat på. I förväg skulle jag hamna högre på den här listan faktiskt. Men den är ju fortfarande bra liksom, så det är ingen snack om det.
Ja.
Men Kapardonic, det vet jag höll väldigt högt och lite favorit förra släppet också, även om det var något yngre utgåvor då. Det är fantastiskt bra whisky. Varför har de lagt ner för? Varför kan vi inte lägga ner skit whisky istället?
Eller hur? Eller hur?
Ja, fan. Ja, jag är nöjd.
Du, jag är också. Jag är, nöjd med känner låten. Mig bortskämd. Känner ja, att livet är lätt att leva.
Just nu, alldeles gott, som vi säger. Inga klagomål.
Ja, det är det verkligen.
Fantastiskt.
Hör ni alla där ute, skål på er och ha en trevlig whiskyvecka.
Skål.